Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Thomas Skoglund är en erfaren uppskattad personlig tränare som ofta beskrivs som alla kändisars favorittränare. Han säger själv att han blev starstruck när han tränade Daniel Craig inför Millennium-filmerna. Thomas gjorde nyligen succé i SVT-serien Du klarar mer än du tror, där han guidar otroliga Clara Henry genom smått galna utmaningar. Thomas skriver för Café, han har länge syns i Aftonbladet och har 36 000 följare på Instagram. Han är verksam som personlig tränare och föreläsare. Vad är framgång för honom? Hur ser han på hälsa? Vem är egentligen Thomas Skoglund? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia Peterfia Ståhl. Hej Thomas, välkommen!
Hej!
Du försökte direkt börja intervjua mig när du kom in i det här rummet.
Det är också någon sån här försvars...
Exakt, det var det jag tänkte. Och då så tänkte jag också så här, för du sa, jag frågade om du var bekväm. Eller vi refererar till avslappnad innan vi drog igång den inspelningen. Så sa du att du inte är så bekväm. Eller att du inte är så avslappnad.
Nej, men jag tänker att det där är... Nej, det är jag nog inte. Jag tror att jag har väldigt få situationer där jag är avslappnad och bekväm. Och så fort, för jag är lika alltså, mänsklig som alla andra då, så fort man kliver ett halvsteg utanför den zonen. Då känns det skitläskigt. Och det här är definitivt ett halvsteg. Och det är för att man inte gör det så ofta. Eller jag gör det inte så ofta.
Och hur hanterar du då en sån här situation till exempel?
Ja, men alltså jag gör det ju. Jag tror så här, för mig så är det viktigt att man, eller man är ju jag i det här fallet, inte backar från situationen. För det är ju det som kroppen skriker. Alltså oavsett om du ska signa upp ett gymkort eller åka på en intervju eller söka ett nytt jobb eller vad som helst. Då finns det så sjukt starka dragningskrafter som bara, fast vet du, bara skit i det. Tänk vad skönt om du inte gör det här. Då kan dagen fortsätta som ingenting. Så kan du precis vad du vill. Samma gamla heliga mönster, allting är bra. Och då försöker jag alltid möta det där, i alla fall. Alltså hur läskigt den är.
Ja.
Och sen försöka växa igenom det. Och ibland så går det kanon, ibland så är det superläskigt. Men jag försöker alltid möta skiten i alla fall.
Det krävs ju ändå någonting av en, att man ska välja den vägen. För som du säger, det är väldigt lätt då att strunta i det. Har det alltid varit självklart då att så här, you power through it, så att säga?
Nej, men jag tror att det har blivit mer självklart för att man har haft alldeles för många gånger då man faktiskt har valt bort det. Och för jag tror så här, för mig i stunden så känns det, eller för mig så tror jag att det är för alla, men i stunden känns det så himla bra. För att då kan man ju som sagt, man kan ligga kvar i sängen eller man kan vara i den här komfortzonen hur mycket man vill. Men efter 2 timmar så känns det ju som att det här kanske inte riktigt var tanken med det här. Och då finns det ju en besvikelse eller ett misslyckande för att man faktiskt backade när det började ta emot liksom. Så jag tror att för mig är det lättare att liksom power through den grejen idag, för att man har känt på besvikelsen från någon gångerna som man inte har gjort det förr.
Är det något specifikt tillfälle du kommer ihåg där du ångrar eller önskar att du hade gjort annorlunda?
Ja, men det finns jättemånga sådana, men det kan vara en klassisk grej med alltså, arbetsintervjuer. och bara saker som man faktiskt har varit svinpepp på, och sen när man väl får chansen till så här, ah, men fan, kom och presentera dig, mm. eller kom och berätta för oss, eller kom och håll den här föreläsningen, eller kom och gör det där. För några år sedan, då var det världens läskiga, så jag bara så här, vad fan sätter jag mig i de här jävla situationerna gång på gång på gång för? Mm. Och så backar man.
Mm.
Och sen så kommer man tillbaks lite hårdare eller lite tuffare, inte vet jag, en vecka, en månad, ett år senare. Och sen så vågar man gå emot det där, och sen får den där referensramen liksom lite mer utrymme och lite mer utrymme, och säkert lite mer självkänsla också, antar jag.
Mm.
Så att man vågar liksom så här, men fan, möt skiten då. Och jag menar, i värsta fall, det kan säkert vara en sån åldersgrej också, men jag tror man också har blivit mer grundad i att det kan inte bli så jävla farligt. Mm. Alltså även fast att det river i en, även fast det på riktigt känns som att så här, fast det här, det, jorden rämnar, men den gör ju inte det.
Nej.
Så det finns väl någon trygghet i det där också, antar jag, liksom, som har sagt att säkert vuxit fram.
Vad laddar du energi då?
Men det där är också lite så här klyschigt, men jag tror för mig så, och det är nästan mest blivit, eller det har blivit tydligast de gångerna som man faktiskt inte har kunnat ladda energi och liksom motivation. För jag får jättemycket från träningen.
Mm.
Och det är också så här, så jävla formulär 1A, att man säger det, eller att någon som jag säger det. Men det är nog liksom, det är den och barnen.
Mm.
Och det har man ju märkt då de gångerna som man till exempel har varit, alltså, förkyld eller skadad eller vad som helst. Så när man inte kan få de naturliga liksom påtankningarna, då blir jag sämre.
Hur blir du sämre?
Ja, men jag blir säkert sämre på många sätt. Men dels så blir det så här, för att jag kommer ju också, och det där har jag tänkt skitmycket på, för jag tänker att det där också är så här gift and curse grej för att jag tror många människor som kommer från idrott, eller som kommer från träning, eller på något sätt liksom prestation, och jag vet inte om det är manligt, kvinnligt eller vad det nu än är, det tror jag inte, det är nog väldigt sådär överskridande, men har man ganska många års erfarenhet där man har blivit präglad av att faktiskt träna, tävla, prestera, så tänker jag att det finns en ganska självklar frivillig eller ofrivillig brygga till så här, din självkänsla kontra dina prestationer. Alltså det vill säga att oj, idag är en bra dag, för att idag gjorde du bra ifrån dig på den här tävlingen, eller på den här träningen, eller på den här uppladdningen, vad det nu än kan vara.
Ja.
Och jag har försökt jobba jättemycket med det här. Jag vill tro att jag blivit bättre på det också, men jag kan ju definitivt känna igen mig, alltså, om man backar Thomas 15 år, då tror jag inte att, eller då vet jag att jag var inte så himla mycket mer värd i mitt egna huvud än liksom vad min kropp var kapabel att prestera.
Just det.
Och det blev för mig också så här jätteklassiskt, men sen kom det barn med i bilden. Då måste man prestera. Mm. Då måste man vara 100% oavsett hur, alltså de skiter blankt i om du lyfter 200 kilo eller gör massor eller vad som helst. De kunde inte bry sig mindre. Mm. Och då blir det en sån här magisk perspektivförflyttning.
Så hur definierar du din självkänsla nu?
Ja, men jag definierar den ganska konstant, alltså ganska bra. Jag vågar ändå tro på att jag är duktig på vissa saker. Sen så tror jag att jag har också så här.
Men duktig, det är ju ytterligare en prestation.
Ja, men duktig i att vara snäll mot mig själv, eller duktig på att tycka om mig själv då, på det sättet.
Men måste man vara duktig på att vara snäll mot sig själv, eller ska inte det vara fritt från prestation?
Nej, men jag tänker så här, förr var jag inte duktig på att tycka om mig själv, eller förr var jag inte duktig på att uppskatta mig själv.
Nu bara är jag inne och hackar på mina formuleringar.
Ja, men det tycker jag är bra, men så här, för då var jag för snabb på att klanka ner på mig själv. Alltså träningsmässigt eller inte. Det kan lika gärna vara liksom arbetsrelaterat eller, ja, men vad som helst.
Mm.
Men idag så har de blivit bättre på att höja den nivån, så att liksom lägsta nivån är mycket högre, vilket är att jag blir mycket, mycket duktigare åtminstone på att så här, faktiskt värdesätta mig själv. Alltså inte, det kan vara att man är långförkyld eller att man som sagt har opererat en axel eller vad som helst. Den faktiska saken som du tidigare har haft för att definiera dig med inte är möjlig längre. Men då det ändå inte går och liksom grämer och gräver ner dig för att det känns som att allting är värdelöst.
Men så att det är ändå en viss koppling mellan det du gör och presterar och den du är och ditt värde.
Ja, och på något sätt så tror jag att jag vill ha det så också. Alltså i en balanserad nivå, givetvis. Mm. För mig så blir det också en drivkraft i att liksom fortsätta trycka det framåt. Jag har alltid drivits jättemycket, också återigen på gott och på ont, liksom av det elitistiska. Jag kickar på att göra saker som andra människor kanske väljer bort att göra för att det är för jobbigt, eller det är för avancerat, eller det är för svårt, eller vad som helst. Det känner jag en jätte en jättemotivator för att liksom säga, ah, fast vet du fan, jag gjorde ändå det där. Oavsett om det är att liksom gå ut och jogga 2 kilometer klockan 5 en regnig morgon, till att köra världens jobbigaste träningspass i London. Alltså så här, det spelar ingen roll storleken på det, men där finns det någonting som liksom får att det glimmar till, tycker jag.
Och vad skulle du säga är det liksom största i den kategorin som du har genomfört eller lyckats med?
Ja, men alltså, det där går nog också lite olika kategorier, men vad jag tror någonstans här, sanningen är ju egentligen att det som utgör det, det måste ju ändå någonstans vara kontinuitet. Alltså det vill säga att man genom alla de här åren har lyckats bygga upp en konstant där man faktiskt gör sakerna. Alltså livet händer och det kommer toppar, det kommer dalar, men den saken finns kvar. Det är det som någonstans betyder mer, tror jag, eller för mig gör det åtminstone, än att man åker och kör ett flatline-pass i London, eller att man tävlar i en låst MMA-bur, eller att man persar överstöt. För sådana saker kommer också och går. Men just det där, så här, ah, men fan, jag står där fast att jag inte vill stå där varenda jävla dag och göra de här grejerna. Alltså att det blir, för att det blir viktigt för mig eller för en själv liksom. Och det tror jag också så här, det vet ju du likväl som jag, att om man jobbar med det här så ser man väldigt många människor. Det är inget rätt eller fel i det heller. Folk får göra precis som de vill. Men att träna när man är motiverad att träna, det är världens enklaste grej. Alltså du har vind i seglen och så här, det är kul att gå till gymmet. Det är kul att ringa ihop kompisarna och boka in sig på ett gruppträningspass eller gå ut och springa i något elljusspår. Det är världens roligaste grej. Och så får du så här direkt endorfin på slag och bara belöning bara skriker i kroppen. Men sen så händer ju oftast någonting. Alltså sen så kommer du av det, eller någon kompis blir förkyld eller vad som helst, och så kommer de där liksom ofrånkomliga dalarna. Hon sagt, det är inget fel med det överhuvudtaget, men jag tror att den grejen som för mig har liksom har pushat någon form av liksom stolthet eller självkänsla, det är att de har kommit för mig också, men man har på något vänster hittat verktyg för att liksom komma tillbaks till det där ändå. Alltså det vill säga att konstanten står kvar på den vänster. Och det handlar liksom ingenting, det är klart som fan att det var kul att ha magrutor när man var 20 år, men för mig så blir det också liksom så här, det blir en knuff ifrån det estetiska och från liksom så här idealbilden som jag kan tycka är helt vedervärdig många gånger, för att det betyder någonting liksom så många mer plan in i kroppen. Det är viktigt för huvudet liksom. Sen just blev det här utloppssättet, eller det här blev liksom tillvägagångssättet där man får det utloppet. Men jag tror att för mig har det varit det som har gjort att det håller liksom.
Du nämnde vid något tillfälle, jag minns inte om det var innan vi satte igång det här samtalet eller efter, men du nämnde så här försvarsmekanism. Vad har du för försvarsmekanismer?
Men jag tror jag är väldigt duktig på att bli, politisk, precis, alltså så här, prata. Jag känner nästan aldrig någon vinning, alltså att stå och skrika om någonting. Det är så här, fan, då kan jag prata om kull i sådana fall då. Alltså om du ställer en svår fråga, då ställer jag 2 jättesvåra frågor då. Alltså man vinner det på det sättet, och det där just blir också det. Så här.
Men håller du folk ifrån dig? Eller ja, är du lätt att, du är inte lätt att komma nära på livet?
Nej.
För att?
Nej, men för mig så tror jag att det är så här förknippat med läskighet.
Ja.
För att då, och det finns inget trauma som ligger i grunden för det heller. Jag tror att så här, det har det nog funnits liksom anlag för. Eller jag minns det så åtminstone. Men så då har jag liksom några som är jättenära, som kan ringa klockan 02:30, så sätter jag mobilen och åker dit. Och resten är man absolut inte på något sätt otrevlig mot, men det går till en gräns liksom. Och det är ju alltså, det är skittråkigt att det ska vara så, tänker jag på ett sätt.
Men vadå, vad menar du inte otrevlig? Alltså är det här fortfarande kompisar då?
Ja, alltså, och bekanta.
Ja.
Alltså jag tänker att man stöter inte bort någon.
Nej.
Men man delar ut olika mycket av sig själv.
Ja, så om de börjar ställa för nära frågor så delar du inte riktigt hela vägen med dem.
Det tror jag tror att jag har svårt för det. Och jag tror att jag alltid har haft svårt för det. Och så här, jag vet inte, det finns säkert jättemånga psykologer som kan det mycket bättre än mig, men det bottnar väl också säkert i någon typ av osäkerhet. Alltså att man släpper in så är man också rädd för att någon försvinner. Det är väl det, antar jag.
Har du koll på din anknytningsteori?
Jag vet inte vad det betyder.
Anknytningsteori, det kan man googla om man vill. Jag är absolut ingen expert på det. Men anknytningen är ju det som sker mellan föräldrarna och spädbarnet. När bebisen kommer så blir ju liksom, bebisen får ju Oftast så är ju mamman då som har fött barnet den liksom viktigaste anknytningspersonen, men sen också den andra föräldern om det finns en sån i bilden. Och att beroende på hur föräldern eller anknytningspersonen responderar på barnets behov, till exempel om man är ledsen eller behöver tröst eller mat eller kärlek eller närhet och sådär, så påverkar det ens relationsmönster, och det följer med en upp i vuxen ålder. Och det finns hur mycket forskning som helst på det här och pratas mer och mer och mer om, för att de inser liksom vilken jävla kraft det är. Och har man då till exempel trygg anknytning, så utgår man ju alltid från att man i relationer till andra människor och även i kärleksrelationer eller så nära vänskapsrelationer eller familjerelationer ska liksom bli sedd och hörd, och man utgår ifrån att så här, det här kommer bli bra för att mina, alltså, jag är van vid att få mina behov mötta. Men är man inte det, då kan man ha ambivalent, otrygg ambivalent eller undvikande otrygg anknytning. Och då börjar man ha massa saker för att stöta bort eller stöta iväg, eller om det blir för läskigt komma nära, eller man liksom går aldrig all in i någonting för man vågar inte det och sådär. Och då kan man, liksom dra det hela vägen till från när man var barn och hur ens föräldrar bemötte en.
Det är otroligt intressant.
Är inte det spännande?
Det är svinintressant.
Men har, och då i så här, om du till exempel när du då var yngre och du gick in i dina första kärleksrelationer, var det naturligt för dig då att så här kasta dig in i det? Eller när du började känna känslor, var du en sån som då så här sket i det? Eller stack iväg? Eller
nej, men,
inte släppte in? Eller?
Alltså pratar vi liksom way, way back nu?
Jag vet inte, välj.
Nej, men jag tror nog så här, då är det nog lite tvärtom, att det blir så mycket känslor en sån gång, tänker jag. Så att, eller ja, det kanske bara säger mer om mig, men att det nästan inte går att lägga lock på det. Så tror jag mer att det blir den här liksom så här, du är den viktigaste personen i hela mitt liv, det tänker jag visa för dig nu på alla sätt jag kan.
Och om du blir bemött inte riktigt då på samma sätt, du måste fan googla det här. Det här är jättespännande.
Det låter ju svårt, tänker jag.
Ja.
Eller det låter som att det finns väldigt mycket att läsa om det.
Det finns väldigt mycket. Och också om man har egna barn så är det väldigt intressant. Bara för att se, okej, fasen, hur har jag liksom, vad har mitt barn för anknytning?
Ja, men det är det första som ploppar upp i huvudet på en. Såklart, ja.
För det är också, då kan man också se hur ens barn söker tröst. Till exempel ett barn som är tryggt anknutet söker alltid tröst hos föräldern, även om den är arg på föräldern. Om, alltså, ops. Jag är inte expert på det här. Det här är mina tolkningar av det jag har läst och sådär. Men väldigt intressant. Och just då, jag tänker just det här med försvarsmekanismer och sådär. Att det är, vi har ju dem alla. Men man kan verkligen förstå sig själv på ett annat sätt om man ser vad man har för anknytningsmönster.
Men jag tänker sånt där också så här. För mig har sånt där blivit så himla mycket mer intressant. Eller det är bara en av sådana saker. Det här visste jag inte ens om. Men det finns ju många andra liknande saker. Som också så här, dels efter att man har blivit förälder givetvis. För då börjar man ändå tänka så här, men vänta här nu fan, om jag gör så här, hur gjorde någon mot mig?
Exakt.
För så här många år sedan. Alltså man kan jämföra, man blir ju sin förälder på något sätt. Men också så här, det är så många saker som åtminstone jag inte tänkte på när man var liksom 15, 20, 25, 30 för en delen också, som på något sätt blir viktiga nu. För att man ser, eller du ser hela länken i det liksom. Så här, åh fan, det där som hände då, det kanske är anledningen varför jag känner så att ytterdörren är låst nu. Alltså så här, du tänker lite så här, ja men, högt perspektiv på det.
Exakt.
Och det där tänker jag är skitintressant. Och det kommer ju säkert också, eller jag hoppas att den processen bara kommer fortsätta. Att så här, när man plussar 10 år till, så har du förhoppningsvis läst lite mer. Och det blir väl lite mer liksom jordad, det blir väl lite mer trygg i tillvaron och allt sånt där. Så att det där liksom blir en ongoing process också. För jag tycker att det är jävligt häftigt att lära sig mer om livet på något vänster. Och det skiter mig när man är 20.
Exakt.
Du är odödlig ändå liksom.
Ja, och det kanske också, eller så här, var det just att du fick barn som gjorde att du kom i kontakt med det här? Eller har det alltid varit naturligt för dig att ha den reflektion och analys och vilja liksom se på saker ur ett annat perspektiv än bara liksom jag?
Men jag har nog alltid haft liksom, alltså fallenhet till det, alltså till just det liksom analytiska. Jag tycker det är ganska intressant att säga, okej, men fan, här är lager 1, men vad händer på lager 2, 3, 4, 5, bam, 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 liksom. Framförallt de sakerna som man är intresserad av givetvis. Och det där ställs ju på sin spets, eller för mig gjorde det åtminstone det liksom, när det faktiskt finns en tilliten person som är liksom från dig kommen. Och jag tror också att det handlar mycket så här, eller för mig gjorde det om att verkligen ha en vilja av att ta vara på tiden så bra som möjligt. Och det är ju också så här, du ska inte överanalysera saker heller. Det är inte heller att ta vara på tiden, men att försöka se det i ett annat perspektiv än vad jag kanske hade gjort tidigare, för att få in alla de andra sakerna också, alltså de mjuka värdena på ett bättre sätt. Att inte vara så binär i tänkandet liksom, utan att det finns gråzoner på, egentligen på alla platser i livet. Och att det är väldigt lätt så här, för mig att bli statisk, antingen så går det eller så går det inte. Men den, du kan liksom inte applicera det på en treåring eller på ett spädbarn för en del heller. För att då finns det en miljard sätt som helt plötsligt funkar, som du inte ens kunde tänka dig fanns innan liksom. Och det där tänker jag blir så här, en sån fantastisk grej. Jag lär mig skitmycket från mina barn på alla sätt och vis. Och liksom just det här med att våga, eller våga, du har inget val, men att så här, knuffas utanför rutiner, knuffas utanför mönster. För annars så blir det väldigt lätt ett ekorrhjul.
Exakt.
Och framförallt när man har liksom egna föreställningar om vad man måste göra och inte måste göra. Men sanningen är att du måste göra otroligt få saker egentligen. Och det tycker jag barn är helt fantastiska på att liksom pinpoint och lyfta fram. Alltså för det blir så lätt också, tänker jag. Framförallt idag med så här sociala medier och med, alltså, att man har mobiltelefoner på sig hela tiden. Mailen plingar hela tiden, pushnotiser, all den här skiten. Alltså jag, precis som alla andra, det kan äta upp mig. Eller det kan äta upp en. För att det är intryck hela tiden. Vilket väldigt lätt blir måsten i det egna huvudet. Men jag måste svara min revisor på det här mejlet nu. Fast det egentligen inte måste det, men det känns så.
Exakt.
Känslan finns där av att det är så. Det kan lika gärna vara tvättstuga, det kan vara vad som helst. Och jag skulle nästan säga att en av de få gångerna, eller en av de gångerna där jag känner mig som absolut mest fri från det, alltså då jag faktiskt lägger bort telefonen, det är ju när jag är, alltså när jag leker med barnen, alltså barnasinnet grejen. För det finns ju någonting extremt, alltså frigörande i det. För mig gör det åtminstone. Och det kan vara allt ifrån liksom att man är i en lekpark, till att man bakar skons, till att man kollar på en dansträning. Men alltså just den där grejen. Och det kan jag tycka, det reflekterar mycket över, att så här, oj, tänk om man kunde ha den här känslan fast när man sitter på en crossfitbox eller när man sitter
men
vid datorn.
Men är det då, om man pratar närvaro i stunden, folk har ju väldigt olika sätt att vara, alltså är du, om du ska lägga en procentsats i, okej, okay, hur närvarande är du här och nu i olika situationer, och hur mycket är du framåt och hur mycket är du bakåt?
Men det kan väl också skifta beroende på situation, kan inte det?
Säkert. Finns inget facit för någonting i hela världen.
Nej, men för jag kan tycka att så här, jag kan vara ganska flytande i det där.
Ja.
Och så här, det där är också, jag vet inte om det är liksom för att jag har haft tur eller otur. Det är väl något av det, antar jag. Men där har man också lärt sig den hårda vägen att så här, du kan bullshitta dig genom ganska många möten på ganska bra sätt utan att vara helt närvarande.
Hur då?
Ja, men alltså, du låtsas vara närvarande. Fast att du sitter och tänker på helt andra grejer.
Men vänta nu. Okej, kan du gå igenom det här lite mer? För det här låter obehagligt och spännande.
Ja, men det är väl det är också.
Ja.
Nej, men så här, du behöver, det känns, och jag kan inte om det här överhuvudtaget. Det är bara magkänslan.
Vänta nu. Så det här är inte självupplevt?
Jo, 100%. Men jag kan ju ingenting om det. Jag vill inte läsa rad om skiten.
Okej, berätta mer.
Men det jag menar är att så här, du kan sitta på ett möte, oavsett om det liksom är inom Chipset-koncernen eller någon, alltså SCB, vad som helst. Ja. Alltså stora företag, där du kan ha jätteviktiga dragningar eller möten eller vad som helst. Men ändå ha en känsla av att fasen, här behöver jag inte arbeta med hela hjärnkapaciteten. Utan man kan köra lite med vänsterhanden, och det flyger ganska bra. Och då ska jag säga att då är man, eller jag, inte helt närvarande.
Men har det att göra med att du vilar i din kompetens och erfarenhet, så att du behöver inte vara så här på tårna som när det är första gången? Eller har det att göra med ett ointresse som gör att man inte riktigt vill vara där, och men, man gör inte sitt bästa?
Jag tänker att det där har, alltså, och det är väl klart som tusen också, att det där bygger ju på någon form av liksom, alltså erfarenhetsbank eller en referensram återigen. För jag kan ju verkligen älska känslan av, alltså, nervositet. Du vet ju själv så här, oj nej, imorgon är den där stora grejen. Du vet, man är nästan lite så här dagen före julafton pirrig i kroppen, för att det betyder så mycket. Då finns ju en laddning i det.
Ja.
Och den kan ju också vara, alltså, lika delar skrämmande som den kan vara, alltså, jättemotiverande. För då är det ju oftast helt på rätt sak liksom. Men summa summarum av det där är åtminstone att så här, och så tror jag att jag har varit jättelänge. Men det har blivit mer och mer tydligt under senare år, för att jag känner kontrasten och jag känner skillnaden när jag är 100% närvarande när min äldsta dotter har en danstävling, till exempel. Alltså, det spelar ingen roll hur många gånger min telefon ringer, det spelar ingen roll hur många mejl jag får, det spelar ingen roll, alltså inget spelar roll, för då är jag bara där. För att det genuint betyder mycket för mig, och bara för mig liksom. Mm. För det är också fan, om man tittar från ett större perspektiv, det är en helt vanlig danstävling. Det händer säkert 250 miljoner sådana här per år. Men för mig är det inte det, utan då är det viktigt på riktigt liksom.
Men så överlag i din vardag, hur närvarande är du i olika situationer? Eller är du, för jag har en del personer i min närhet som är såhär, de tänker 7 steg framåt hela tiden. Eller några som alltid är liksom lite i baksätet och är där. Eller som jag själv som är väldigt så här och nu. Och så bara, ja just det, nu ska jag packa en väska för att om 2 timmar ska jag åka dit.
Ja.
Alltså hur är du i den sorteringen?
Liksom? Jag är längre fram än bak. Jag tror att jag blir bättre på att vara mer nu än vad jag var innan. Eller det vet jag. För att man är också rädd för att liksom tappa det.
Mm.
Sen så tror jag att jag har ganska mycket kvar att lära av det. För att det finns ändå en del i mig som skulle vilja vara mer här. Och det är också så här när man pratar, jag vet inte hur den balansen ska se ut egentligen. Men jag kan känna en avundsjuka när man pratar med människor som liksom så här, kan tänka på dofter. Eller som kan tänka på färger. Alltså så här, för de är bara där. Och även fast jag i det här fallet och försöker vara med där, så sneglar jag ju lite på klockan. Inte varje gång, men såhär, jo fast nu går ju tåget om 2 timmar. Det är väl ändå bra om vi börjar röra oss snart.
Det är ju för sig en rimlig planering.
Jo men vissa har ju inte det, utan vissa springer alltid till perronger. För att man stått och kollat på den jävla rhododendron i 45 minuter och tagit in de färgerna och intrycken.
Men det där är också då intressant i sig, hårfin linje mellan att vara väldigt närvarande och sen bara helt clueless.
Ja.
För att man kan ju ändå vara närvarande men ha koll. Och sen kan man vara närvarande och inte ha koll.
Ja, och det är mardrömmen.
Ja.
Tänker jag.
För att då är det som att man bara så här, oj, nu hamnade jag här. Ja, men liksom, hoppsan, hoppsan, nej men hej.
Jag blir så stressad av det så jag tänkte ingenting. Och så här, eller vad att gör man, jag i Berlin?
Ja, alltså, men
det,
typ,
det är ju den grejen.
Det är ju en... ett steg på den stegen. Men sen finns ju massa kanske. Och sen finns ju massa olika mellanting. Men så här, här och nu då, hur närvarande är du nu? Om vi har 100, 0 till 100. Vad tänker du på som inte är det här? Och vad finns i din skalle liksom?
Ja, men nu kanske jag är 85% närvarande.
Ja.
Nej, jag tror vad... inte. Nej, men grejen är, jag tänkte inte på det per se, men jag tänkte på vägen hit. Och det är också lite sådär, alltså lite som vi pratade om för en stund sedan, att är man också lite nervös, då spänner ju hjärnan på den sättet, såhär, fan, kom igen nu för helvete. Försök åtminstone. Och då tappar man ju ofta det där liksom, att man behöver inte tänka på liksom deklarationen just nu, utan pausa det en timme. Men det där är också såhär, och det är inte, det är äpplen och päron på ett sätt, men jag kan känna en jätteskillnad. Alltså om det stormar i huvudet, och det behöver inte vara någonting fel, det kan bara vara att du har 1000 olika uppgifter eller åtaganden eller vad som helst. Där har det nästan blivit för mig också, och det har också blivit tydligare ju äldre man har blivit, att där fyller ju träningen en ännu viktigare funktion. För mig så är det liksom, det låter hemskt att säga den enda, det är heller inte helt sant, men det är en av de väldigt, väldigt få sakerna som gör stiltje i huvudet. Alltså det vill säga där och då, och det där tror jag kommer så här från alla år med kampsporten och allt sånt där också. För att det blir så jobbigt fysiskt, så att det psykiska inte längre får plats. Inte i samma utsträckning i alla fall.
Exakt.
Utan liksom, och det finns väl också, det är säkert ett flyktbete eller en distraktion det är med. Men då får det stå still i en timme, åtminstone. Och, så här, och nu tänker jag mer från ett positivt perspektiv. Alltså att man kan tanka upp den energin till att sen, ja men fan, den där mejlkorgen kanske inte är så himla överfull ändå. Utan nu känner jag mig taggad på att ta tag i skiten. Istället för att gå och oroa mig för den liksom. Eller vad det nu än må vara för.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Någonting.
Så du är 85% närvarande här och sen är deklarationen
resterande. Det är 100% närvarande.
Okej, okay. Men så här, i det här vardagspusslet då, som man också, så här, är det då att, så här, att din vardag kräver att, alltså är det mycket planering, för du åker väl också iväg, du har inte heller barn. Och då tänker jag att det kanske är så att vardagen gör att det är många olika saker man måste hålla koll på för att livet ser ut på ett visst sätt.
Eller? Ja, alltså det är det.
Ja.
Men jag tänker också att, eller så här, jag tänker att eftersom det är så himla värt det, som återigen, alltså då är vi egentligen lite tillbaka på det här med danstävlingen, eftersom det betyder så himla mycket för mig.
Ops, för den som inte vet det, för du har, dina äldsta barn bor inte här.
Nej, de bor 40 mil bort.
Ja, exakt. Och då, hur
och jag
ser
har
det
dem
då?
Varannan vecka.
Så då åker du upp?
Så då åker jag upp
varannan vecka.
Varannan vecka. Och sen så har jag världens minsta stund med dem. Och sen åker jag ner denna vecka.
Så egentligen så lever du liksom lika mycket där uppe som här nere?
Jag lever kortare veckor där uppe. Och det är egentligen bara för att liksom jobbet ska kunna snurra runt. Jag har helt enkelt inte råd att vara lika mycket där uppe. Och då är liksom dealbreaken i det hela. Att så fort Felicia och Milo, som de heter, har ledet från skolan i mer än 3 sammanhängande dagar, då är vi här.
Just
så att de liksom refererar fortfarande Stockholm som hemma på det sättet. De har egna rum och de har liksom deras sängar och allt sånt där. Så att, ja men, sportlov, påsklov, sommar, jul, alltså där, då är vi här. Och då försöker vi som bunkra och ta i kapp den förlorade vardagen. Liksom. Och grejen med det där också, om man ska vara helt jävla hudlös, det funkar jättebra. Och det, alltså, den dialogen funkar jättebra och det funkar kanon efter många år. Men det har också blivit väldigt tydligt för en att så här, alla kan ha ett bra sommarlov. Det är inte så himla svårt om du har barn. För du kan resa, du kan grilla, du kan bada, du kan göra alla de där sakerna. Men jag blir mer och mer övertygad om att det som faktiskt blir, som på sista raden kokas ner till det som kallas livet, det är en helt vanlig jävla tisdag. Det måste ju bottna i det, tänker jag. Alltså det vill säga, den här så här halvstressiga lämningen på morgonen. Man glömmer grejer, man får åka tillbaks, man åker iväg och jobbar. Du kommer på att du måste ha någon middag, du skjutsar till träningar, du nattar otrötta barn, men hela den grejen. Och det där har jag tänkt så här, det har blivit tydligt så här, för kan man känna att man är nöjd, eller kan man känna att man är på en bra plats en helt vanlig tisdag, då tycker du säger väldigt, väldigt mycket om vart man befinner sig.
Gud,
i livet.
Ja. 100%.
Och det tänker jag så här, det är inget Nobelpris i den spaningen, men det är fortfarande så här, att det är så lätt att man, okej, nu ska vara världens bästa jul, eller nu ska vi åka till Disneyland och det ska vara världens roligaste semester.
Ja.
Men alla kan ha en rolig semester.
Exakt.
Det är noll svårt att ha det. Och det finns ingen, det är ingen kritik egentligen, men jag har tränat människor som är fruktansvärt framgångsrika, som har jobbat och jobbat och jobbat och jobbat och lyckas fenomenalt bra. Alltså tagit sig till nivåer som jag inte kan drömma om yrkesmässigt. Men de har fan ingen aning om att barnen går i förskolan. För det är ju priset de har fått betala för att klättra det då.
Just det.
Och sen som sagt, jag har varken mandat att säga att det är rätt eller fel. Men det blir tydligt för mig att säga, oj, fan, inte för mig. Alltså för vi vill oftast inte visa den prislappen. Vi vill visa liksom effekten av det. Vi vill visa kvittot. Men vi vill inte visa vad vi betalar. Och det där är lite samma grej, alltså när det kommer till träning. Jag får ganska många så här kommentarer om att, ja, men så här, att det går bra med träningen, att man är stark, att man, vad som helst. Så här, jo, men jag gör ju saker som du väljer bort att göra. Jag står ju här 7 dagar i veckan. Jag väljer ju bort att äta pizza de här kvällarna. Jag väljer ju bort att gå på afterworks när du gör det. Det är ju det, den sociala uppoffringen för mig. Den tänker ju inte du på för att du gör den. Och när jag hade inte pallat att frivända den här vikten om jag var bakis. Men då valde jag att inte vara bakis den här lördag morgonen. Och jag menar, och återigen, det finns ingen rätt eller fel i det. Alla får göra vad fan de vill, men man vill oftast inte se den grejen, utan då är det lättare att liksom hata på den saken istället. Och plus när det kommer till så här sociala medier framför allt, och det lär bara bli mer och mer av det antar jag, men för det känns lite som att så här, träning har blivit en produkt som man redan ska kunna. Alltså det vill säga så här, det finns, och där tror jag att många av vi som jobbar med det har gjort fel från start också, för att det blir så lätt en ganska oinbjudande miljö då, för att ett gym är liksom den läskigaste platsen i hela världen att gå till om man inte har koll på det. Vilket man inte ska ha, det är helt ologiskt att ha koll på det om man ska börja träna.
Yeah.
Och att då kliva in liksom på en crossfitbox till exempel, det kan vara vilket gym som helst, men det är skithöga trösklar för att ta sig dit till att börja med. Det kostar jättemycket pengar som man kanske inte ens har. Det känns som att man har fel kläder på sig. Det känns som att alla kollar på en. Det känns som att man inte har koll på någonting. För jag kan inte de här teknikerna. Eller jag vet inte hur den här maskinen fungerar. Och hej
och så tänker man, jag ska börja bli vältränad först. Sen kan jag komma till gymmet eller
MPT. Det blir så här moment 22-grejer av det där också. Och sen samtidigt då, återigen för att så här, anknyta det till sociala plattformar, att så ser man alla de här träningsmänniskorna som bara slår pers på pers på pers och superkropp efter superkropp efter superkropp. Och så, jo men det är för att de har misslyckats 10 000 gånger, men då är vi tillbaka på det här med kvitto och prislapp. Alltså, det har ju inte vi heller lagt upp.
Mm.
För att vi vill ju visa den här grejen, medan det kanske i själva verket bara liksom bygger en fasad som blir nästan så här, men vart fan ska jag börja då? För det känns ju som att alla redan är här.
Mm.
För att bakom ett sånt här pers, det finns ju hundratals misslyckanden.
Mm. Ja, och det syns aldrig.
Nej, tyvärr eller så. Inte.
Verkligen, 100%. Jag börjar knyta över till det här vi pratar om, att du reser så mycket då i din vardag.
Ja, du är kvar där du.
Ja, men för att jag tänkte på det hit. Jag började så här, om man vet att man har... Alltså vardagslivet, att du kör fram och tillbaka.
Ja.
Vad gör du med den tiden?
Jag försöker slappna av. För mig så ja faktiskt. Alltså, ja. Där, jag har jättemånga tillkortakommande, men där är jag faktiskt ganska bra.
Ja.
Jag märker skillnad, för när jag är på väg upp till barnen, då är det ofta liksom sammanlänkat med att alla vi har längtat jättemycket efter varandra. Så då finns det verkligen så här jättecharm i att sätta sig tidigt i bilen. Och sen skiner solen, man har bra musik, en kopp kaffe. Alltså, då är det liksom bara skönt. Nästan meditativt.
Mm.
Jag trivs också väldigt bra i bil.
Mm.
Medan liksom på vägen tillbaka, då blir det mer så här, samla upp tankar och försöka reda dem. För då börjar liksom nästa arbetsblock. Nästan.
Just det.
Och det behöver inte vara sant att det ska vara så. Men den känslan finns där. Liksom. Och så att jag försöker åtminstone viga de där timmarna åt att liksom så här reflektera över saker. Och jag tror också så här mer, och det är nog inte mer än de senaste kanske 2-3 åren, har blivit bättre på att så här låta det få vara så.
Mm.
Alltså det vill säga, för att i början så var jag så jävla, jag var så himla insnöad på att liksom så här nästan övertala mig själv om att allting skulle bli skitbra och nu ska vi ner och göra det här, eller nu ska vi upp och göra det här, bam bam bam.
Mm.
Medan på senare tid så har det nästan blivit viktigare att bara säga, fast vet du, nu känns det skit. Då kan det få kännas skit. Om 15 mil kanske inte gör det, för då har vi vågat lyfta på den tanken. Man vågar liksom vädra ur den.
Mm.
Och kanske gå till botten med den också. Så här, men varför gör det då? Och många gånger så är det ju inte så farligt, som sagt.
Men jag tänker just på de här biten. För så, det jag vill komma till är lite grann förhållningssättet. Att man vet att, för en sån situation till exempel, att man lever i olika städer, du har den, alltså, det är någonting som kräver att du har ett förhållningssätt som gör att du dels klarar av den situationen, dels mår bra i den situationen, och att du liksom känner att det inte blir någonting som liksom bara så här dränerar. För att så här, livet ser ut så här, bra, hur kan jag göra det bästa av det? Och då tänker jag att man behöver landa någonstans i att så den där tiden som du reser har också ett värde, eller den har liksom en funktion, för att det är så ditt liv ser ut liksom.
Ja, men sen tror jag också så här, det är så lätt att, och det behöver inte vara min situation, det kan vara många andra grejer också, men så här, att det känns som att det var den slotten man fick liksom. Mm. men jag tror att jag har tvingats in i någon typ av roll också, där man förstår att så här, alltså här är det nu.
Mm.
Och jag menar så här, att de bor där uppe, det är ett gemensamt beslut mellan mig och deras mamma.
Mm.
För att båda vi kommer från småstadsuppväxter. Och jag menar så här, Felicia är född när i Stockholm, där är en cykla på Karlavägen. Det var inte heller kanon liksom, utan vi vill att de ska kunna ha den närheten till kompisar, kunna cykla till träningar, kunna, menar, kunna ha den skärmen liksom, som vi båda växte upp med också. Men de blir också större. Och det innebär inte för en sekund att jag inte saknar dem varenda sekund som jag är här nere heller. Och jag tror så här, för mig har det där blivit jag har jättegoda vänner som har barn i samma åldrar som bor med dem 24-7, som inte är i närheten av lika närvarande med deras barn som jag har tvingats bli med mina, eller jag har valt och jag har lärt mig att bli det. För att man förstår också liksom att, eller det blir så definitivt att säga, okej, för att jag åker på söndag, då kan jag inte det. Då väljs det nästan åt mig liksom. Och efter att ha gjort det i många år, men så här, det där, det är väl inte man ska slås på bröstet för heller, men det var inte alls länge sedan Felicia ringde mig när hon var sin mamma. Jag sitter 40 mil därifrån. Så ringde hon mig FaceTime och kolla om jag kan kolla under hennes säng via FaceTime. Och så här, din mamma är liksom en trappa ner. Men jag tror att så här, det finns jättemycket jättejobbigt och jättedåligt med situationen, men det finns också fina saker som har kommit via de banden som den har tvingat oss att liksom bygga med varandra. Den tryggheten att liksom, för de vet att pappa alltid kommer, de vet att det där finns, och de vet att det kan liksom ingenting rubba. Så att, och det är väl lätt att sitta och säga nu, det är klart att man har gråtit 10,000 tårar över det här också, men det finns också fina grejer med det.
Så alla prövningar någonstans blir väl också att man så här, det man tar för givet, eller om vardagen också är inte standard, eller vad man ska säga, alltså inte så som alla andra, så blir det att man tvingas in i att så här, eller kanske att så här, det man värdesätter blir så himla tydligt, vilket man kanske lätt tappar i en vanlig vardag, för att där är allting bara så självklart att rulla på liksom så.
Det går ju i fart, det blir slentrian.
Exakt.
Och det är mänskligt att det blir slentrian.
Ja. Men så att jag menar att det finns ju mycket fint i just de där andra sätten också. För att då blir det så nära att säga, just det, jag väljer det är det här jag behöver och så vidare. Det är fint.
Ja, men jag tänker också så här, och det där blir också så jävla klyschigt, men det bottnar ändå någonstans.
Men ibland får det vara klyschigt.
Ja, och ibland så är ju livet klyschigt.
Ja, och men, alla klyschor har väl någon jävla poäng, irriterande
nog. Ja, men liksom så här, för det blir ju verkligen vad man gör det till.
Ja.
Och jag menar så här, nej, jag tror att skulle man liksom gräva ner sig för det eller för något annat, det är inte säkert för att det skulle förändra situationen heller. Så jag vet inte hur hjälpt jag skulle bli av det.
Nej.
Det är väl bättre att kunna försöka vinkla spotlighten någon gång i alla fall mot de här fina sakerna som faktiskt har kommit upp ifrån det också. Sen, som sagt, det är lättare sagt än gjort vissa dagar. Det är klart att det är så. Men de finns ju likväl där.
En fråga man brukar börja med, men som jag inte ställde i början. Hur mår du?
Jag mår bra.
Och om vi går bakom det standardsvaret som alltid automatiskt kommer, jag mår bra. Hur mår du?
Ja, men det där, jag är skitbra på det standardsvaret.
Ja, men jag märkte det. Det bara väl så här hoppade ut innan jag hade ställt klart frågan.
Nej, men jag mår faktiskt, jag är på en väldigt bra plats just nu. Och liksom med det sagt, jag kan känna mig ganska, alltså jag är ganska lugn i mig själv nu. Och sen, jag har precis som så många andra liksom blivit drabbad av 2020 och till viss del över 2021 och kunna känt en stress över det och hej och hå. Och framförallt så här, eftersom jag ändå har ett ben i träningsbranschen och ett ben i liksom mediebranschen, båda blev hårt drabbade av hela pandemin, eller är fortfarande hårt drabbad. Så jag tror att jag var ganska snabb på att bygga upp liksom mardrömsscenarion kring det också. Och sånt där tycker jag det är så otroligt tråkigt att både tänka och prata om. Men liksom, fan, hur den vänder vi på? Du måste ha pengar. Du måste ha tillräckligt mycket pengar för att betala hyra och ställa mat på bordet. Och det har funkat ganska bra för mig. Och i och med det så har man liksom också lyckats trygga sig själv. Att, men fan, de praktiska sakerna är fine. Det funkar. Och de andra sakerna funkar också bra. Så att jag känner mig ganska lugn i mig själv på det sättet.
Bra. Vad har utmanat dig senaste veckan?
Min treåring. Ja. Varje dag senaste veckan.
Relaterar.
Nej, men jag vet inte. Det är också så här, jag tror att det som har utmanat mig egentligen längre än en vecka, det är att jag vill på något, jag vet inte hur, och det är väl egentligen det som är utmaningen. Jag trivs extremt bra om man tänker liksom så här, yrkesmässigt eller framgångsmässigt eller vad fan man nu ska sätta för titel på det. Jag är sugen på att ta nästa steg i det.
Mm.
Och med det sagt så, det kan jag inte göra för att jag kommer på vad nästa steg är. Vi skriver ny tv nu, vi håller på med massa sådana saker också, vilket är jättekul. Och det är framförallt jättesvårt, vilket som vi pratade om inledningsvis. För mig blir det jättekul, för jag kan det inte. Mm. Jag måste lära mig någonting nytt liksom. Och då finns det en process i det som är sjukt stimulerande. Och jag vet inte exakt liksom, vad det är. Jag vet att jag inte vill jobba, jag vill inte jobba som jag gör nu, 10 år från nu.
Och hur jobbar du nu?
Ja, men nu jobbar jag från egentligen att ha gått, om man backar 2 år då, då var nästan min liksom procentuella, eller mitt pussel då var liksom 80% media, 20% på PT-golvet.
Mm.
Jag har alltid, jag är inne på mitt 15:e år som PT nu, och jag har alltid satt ett sjukt stort värde på att faktiskt stå på det där jävla PT-golvet. För att inte bli någon så här fåtöljfilosof som bara tycker en massa jävla grejer om saker fast att du inte gör timmarna på fabriksgolvet. Mm. För mig har det varit skitviktigt. Mm. Så här, ska du skriva om det, då ska du fortfarande göra det. Ska du prata om det, då ska du fortfarande göra det. Sen så kanske du inte kan göra det 8 timmar per dag, men du ska fan stå där varenda vecka.
Mm.
Så att du inte tappar det liksom. Och nu så har den liksom vänts om. Så nu är det kanske 20, ja men 80-20 då.
Mm.
Så mycket PT-kunder. Mycket skriva tv-grejer, skriva bokgrejer, och försöka hitta det pustet, plus mycket mer hämta på förskolan.
Just det.
Som jag inte hann med förr.
Mm.
Och det är ta med fan det mysigaste som finns i hela jävla världen.
Mm.
För det är så lätt också att man så här, när går bra, alltså när allting snurrar på, då är det så lätt att springa snabbare också, upplever jag i alla fall. Att det är så svårt att hitta bromsen i det, även om du kanske förstår värdena vid bromsen, så är det så lätt att ryckas med i det där.
Mm.
Och sen så kommer det faktiskt också situationer och så här, fast det går inte, för jag är inte ens i Stockholm, eller jag är inte ens där, jag är inte ens där. Medan nu när det faktiskt finns en period då jag kan hämta på förskolan,
mm.
och jag kan hämta ganska tidigt vissa dagar till och med. Fan alltså, jag är först i kön och står på den förskolan och bara hem, hoppa i lerpölar, baka, alltså alla de där grejerna.
Mm.
Natta. Så att liksom alla sådana saker, jag ser det jättevärde i det, för att jag vet också att det kommer komma perioder då vissa av de sakerna kommer vara svårare.
Mm.
För att det finns mycket, mycket mer att göra då liksom. Och saker som man kanske till och med måste göra då, eller måste göra på en annan ort, eller produktionsmässigt på ett annat ställe. Så att jag försöker ta igen det så gott det bara går liksom.
Och vad är det då i det här som gör att du känner att det här funkar bra nu, men det är något som skaver och det här vill jag inte göra i 10 år till? Så vad är det du liksom...
Nej, men jag tänker att det där, det är lite också som vi pratade om förut, att så här, eller som du sa, just att jag kan göra det med vänsterhanden.
Mm.
Jag gör det inte med vänsterhanden för att jag bryr mig fortfarande väldigt mycket om människorna som jag träffar i gymmet. Och jag menar så här, jag tränar samma människor nu som jag tränade för 7 år sedan. Det är samma folk liksom. De är jättegoda vänner till mig.
Mm.
Men med det sagt så skulle jag kanske hellre vilja ha kvar den relationen på det sättet, men utveckla relationen med dem på ett annat plan också. Alltså inte bara mötas i en crossfitbox, utan liksom ta det utanför också. Inte för att jag vantrivs på något sätt, men för att jag kan det. Och då är vi tillbaka på det där liksom, att jag vill att det ska skava, för då blir jag bra. Att man får stå på tå lite grann liksom.
Så om du har en deadline, hur är ditt arbetssätt fram till deadline?
Ja, men jag dammar ju av skiten så snabbt jag bara kan. Jag hänger aldrig på låset. Alltså om jag har deadline 23.59,
ja,
då är det inlämnat 23.59 2 dagar innan.
Jaha, så du jobbar, okej, så hur tidigt börjar du? Om du har deadline om 4 veckor, när börjar du sätta första ordet på pappret?
Om jag ska skriva, mycket då, så jag skriver 5000 tecken, och så är jag deadline om 4 veckor, för jag ska ut i print om 6 veckor. Då har jag skrivit klart artikeln i övermorgon.
Oh my god, vad sjukt!
Jag kan inte ha, jag får sån jävligt onödig stress av att ha saker släpande.
Oh, vad spännande. Det är som natt och dag som sitter där.
Ja, men det är väl också så här,
men det är jättekul.
Ja, men det finns ju en charm i det med, för att så här,
ja.
Jag tänker där också att, och det, återigen så här, inget är fel, men jag tänker att för jag har ju sannolikt suttit de där dagarna innan också, bara så här, helvete, vi måste få till det här nu.
Mm.
Det får bli skit, men jag måste lämna in någonting. Och sen har jag gjort saker som jag har skrivit samma dag som jag fått uppgiften också. Så att man har testat hela spannet. Och sanningen är väl att det bästa kanske är någonstans där i mitten, tänker jag. att man liksom disponerar tiden smart, för då finns det också ganska mycket tid att liksom korrläsa, gå tillbaka och hej och håll. Liksom,
men det beror ju på hur man är.
Ja, men jag tänker det. Men så här, för mig så är det nästan, det är svårare att ha det liggandes, väntandes, än vad det är att ta tag i skiten och göra det. Sen tänk är det just en sån sak. Det kan vara, sen kan jag vara släpandes på massa andra grejer. Men just så här, de grejerna, för det blir en onödig stress för mig.
Mm. Och det är väl det absolut viktigaste det du säger så här, för mig, att man hittar sitt eget sätt.
Ja.
Men så här, i det här, för du pratar ju också om att du gillar det elitistiska.
Ja.
I det.
Jag tycker det är något fint med det.
Ja, så sätter du armarna i kors direkt och bara skiner upp och bara så här, oh nu, det här var härligt. Ja. Vad är det som är härligt i det?
Jag har haft såna jävligt dåliga diskussioner genom åren med det där, och jag kan inte riktigt,
för det är så här, något destruktivt i
nej,
dig som
kickar igång. Nej, det är inget självskadebeteende heller, utan så här, det är, jag tycker bara att det är någonting.
Men du gick ändå direkt i försvar, vill jag bara påpeka.
För ja, det här är min mysposition.
Ja, fast ändå, det är ju en försvarsposition när man sätter armarna i kors och sätter upp foten och knä.
Men så här såg det för
ja, okej, kanske foten, men armarna åkte upp.
Ja, men är så här då. Eller jag vet ju svaret på det, men det finns ju någonting så fruktansvärt fint.
Är det här, förlåt att jag avbryter, men det är här du börjar så här bestämma hur mycket ska jag släppa in henne i det här eller inte? För det finns ett svar egentligen, och sen så vill du bara inte gå in på alla lager.
Mm, det som jag frågade innan vi började spela in.
Mm, exakt. Så att, försöker jag så här, ta mig igenom de här olika lagren.
Nej, men jag tycker att det finns någonting. Är här, sanningen är att jag är miljöskadad där också.
Ja.
Alltså det vill säga att jag förväntar mig inte, eller så här, jag förstår att folk kan resonera annorlunda.
Okej.
Okay. Jag tycker att det är sunt att resonera annorlunda.
Okej.
Okay. Men mitt sätt är ändå mitt sätt.
Liksom. Ja.
Och för mig så finns det någonting så fruktansvärt fint i att i det elitistiska, i att trycka gränserna så pass långt. Och för mig så blir det, alltså det naturliga är såklart att man jämför det med träning då.
Mm.
Eller tävling, eller vad man nu håller på med. Jag anser inte att man måste vara det. Och det kan i och för sig, ja, så här, karriärsmässigt kan vara en annan sak också. Men för mig blir det extra tydligt träningsmässigt.
Mm.
Att det är någonting så fruktansvärt vackert när du trycker kroppen så pass långt så att du tappar hörseln, du vet inte vart du är någonstans. Det är bara, du vet, så kroppen successivt stänger av vissa grejer för att det här är för jävla jobbigt liksom. Ja. Det, för mig, du är fan aldrig närmare dig själv då.
Alltså en grej som jag undrar nu efter vi har pratat i typ en timme är så här, självkänsla och självförtroende, separerar du det?
Jag vet inte skillnaden på dem.
Det är det jag tänker, för att det du pratar om som självkänsla.
Men jag kanske vet det ju.
Ja. Men det du pratar om som självkänsla, skulle jag vilja som flytta över till ditt självförtroende ändå? Men för att, så här, självkänsla, den du är, när du bara existerar.
Mm.
Självförtroende, det du gör, det du presterar, det du åstadkommer. Alltså skulle jag vilja påstå att du fortfarande är väldigt mycket i din prestation.
Ja.
Ja, och att då din självkänsla, din existens och ditt värde som människa är väldigt mycket baserat på hur du presterar.
Ja, men alltså, det där blir så konstigt, för det blir nästan så här hårkliveri, för man måste ju få må bra med någonting. Alltså, så här,
ja!
Utan att man värderar sig själv utifrån det.
Men att må bra, alltså målet, drömmen, fantasin är väl att så här, få, oavsett om man inte presterar ett skit, så ska man ändå känna att ens värde är oberoende av det.
Men det är ju väldigt sällsynt. Det fick jättemycket beröm för en halvtimme sedan. Jag satt och sa det, vad fan.
Nej, gjorde jag det?
Jag satt och klappade tyst och allt vad fan
det
gjorde.
Det har jag inte gjort. Absolut inte. Men jag började tänka, det är så väldigt roligt att folk liksom, dels är vi väldigt prestationsinriktade i det här samhället. För att det är så vi uppfostrade. Så att jag säger inte att du är något unikum som har prestations.
Det är sjuk i huvudet.
Nej, jag säger att det här är det vanligaste som finns. För att det är så här vi uppfostras. Självkänslan, prestationen, det är liksom otroligt sammansatt.
Men kan inte där också, alltså, om du är van med att få jobba för väldigt många saker, alltså, och jag, som sagt, jag, bevisligen så kan jag ingenting om det här. Men,
ja, men det, jag är bara hobbyanalys. Men, jag håller på. Ja.
Men finns det en skillnad där, tror du?
Om, jag är inte psykolog. Är inte du psykolog i grunden?
Jag trodde det när jag kom hit. Men tydligen så var jag inte det.
Ja, fortsätt.
Men, nej, men tänk så här, om du är van för att jobba för grejer.
Mm.
Alltså oavsett om det är träning eller karriär. Eller, det kan säkert vara lycka också för den delen.
Ja.
Kontra att du har fått det.
Ja.
Mycket, mycket mer lättsamt. Eller så här, räkmacka-grejen.
Mm.
Kan inte det vara en sån sak då, som liksom påverkar det?
Vad roligt att jag blev någon slags fas där. Jo, men det är klart att allting påverkar ju. Vad var du vill komma till innan jag avbröt dig?
Jag försökte bara komma ur situationen.
Ja, förstår. Exakt. Jo, men så här, för att om du hela tiden intalar dig att du har en väldigt stark självkänsla, men att den är prestationsbaserad. Alltså, jag som bara har lyssnat på dig en timme nu. Vilket är jätteintressant. Jo, det är verkligen det. Det är därför jag går igång och så här isolerar, så här, försöker analysera saker. Och bara, vänta, du säger självkänsla hela tiden. Men du säger också det elitistiska och att det liksom...
Men kan man ta en elitistisk självkänsla då? Finns det?
Det tycker jag låter otroligt osunt. Nej, det tror jag inte. Eller ja. Eller vad menar du? Nu är det två snillen som spekulerar.
Sannoliken.
Är du psykolog, ring in gärna.
Vi sänder live inne på timme 7.
Exakt. Jag håller inte tyst. Nej, men jag tänker att så här, det där är nog intressant. Jag tror att slutsatsen i det du kan ta med från det här samtalet är att så här, fundera på om hur din självkänsla faktiskt är och skillnaden. För att du pratar mycket om prestation, självförtroende och jag ska inte säga att det finns något destruktivt i det elitistiska. Det är spännande. Det finns något spännande i det.
Ja, men det känns som att du har lurat in mig.
Nej, jo, absolut inte. Allt är väldigt öppet. Nej, nej, nej. Jag ställer frågor och lägger en liten analys som du inte vill ha då och då.
Nej, men jag fattar inte grejen. Det känns som att jag blir lurad nu. För att
ja.
Om det finns något jättefint i att träna tills att du kräks genom näsan.
Det är du som säger att det är fint.
Ja, men om jag säger det. Ja. Eller vi.
Ja.
Jag förstår inte, måste jag hata mig själv då eller?
Nej, men det beror ju på hur du värderar dig själv om du till exempel inte gör det. Ja, men... Eller om du inte kan det. Eller om det är så att du måste, för att du ska typ godkänna dig själv, så måste du träna så att du kräks genom näsan ibland. Men för att du ska tycka att du räcker till.
Ja, men om jag tycker det ändå.
Ja.
Alltså om min baslinje är så här, jävla bra kille.
Alltså jag är verkligen inte facit för det. Jag vill bara
jo,
säga
nu är
det
mitt facit okay. här. Om det är min baslinje.
Ja.
Och sen så vill den här sunda personen med jämna mellanrum också bara så gasa skiten ur sig själv.
Men det är klart att man kan göra det. Säg inte, oops, det finns inget fel i det här.
Men får jag det är min fråga till dig.
Okej, jag då som har mandat över din självkänsla. Ja, det är klart att man kan göra det för att det också det är en rolig grej.
Ja, det är sannolikt.
Jättekul att kräkas genom näsan när man tränar. Absolut jättetrevligt. Men så här, det är ju vad som pågår i dig som är det intressanta. Jag vet inte riktigt hur vi hamnade här. Men det var spännande.
Jätte. Nej, jag tänker kanske att det finns en balans i det där.
Ja, men jag tycker verkligen att du ska undersöka.
Söka hjälp för det här.
Inte söka hjälp. Men det är intressant att du går igång på det lite elitistiska.
Jag har ju aldrig sagt att jag går igång på någonting. Det där är ju underförstått. Nu har du ju läst mellan raderna.
Det gör jag hela tiden.
Jo, tack. Freud. Men också så här.
Åh gud, jag måste stänga ner podden.
Ja, men tänk så här då. Om man har 15 år cancersbakgrund.
Ja.
Jag har inte velat bli slagen i ansiktet för att jag som tycker illa om mig själv. Det är mest alltså, det är en rolig grej.
Ja.
Men jag tänker också så här.
Du är ju också formad av prestation som du sa i början.
Ja, alltså, och det sticker jag inte under stolen med.
Vilket vi alla är på olika sätt.
Ja, så
det finns fortfarande absolut inget fel i detta.
Nej, ish.
Det gör verkligen inte.
Nej, men jag tänker bara också så här. Det, alltså, jag kan säkert ha fel. Eller jag kan säkert vara sjuk i huvudet också.
Det är ändå skönt att höra att en man säger att han kan ha fel. För ja. Det är väldigt sällan man hör det. Så tack så mycket.
Varsågod.
Alla uppskattar det.
Men jag tänker också att jag som vit mediaman.
Ja, exakt.
Nej,
exakt.
Jag tänker så här att jag tror inte att jag har lärt mig så mycket om mig själv på någon annan plattform än vad jag har gjort liksom i det tillståndet.
Mm.
På gott och på ont. För vissa saker kan ju vara skitjobbiga där också. För att ibland, och det som det sticker inte under stolen med, ibland kan sådana saker hända för att man är på en dålig plats. Du mår dåligt.
Mm.
Då blir det för jobbigt psykiskt att jag tar ut det fysiskt. Liksom.
Ja.
Det testade jag för jättemånga år sedan också. Nu är det inte syftet till att göra det. Utan nu är syftet alltså, ett sundare mående åtminstone. Beteendet kanske är detsamma, men måendet i grunden är bättre. Men för mig så blir det liksom den här sista utpostgrejen. Alltså göra saker, lite som vi pratade om förut. Göra saker som andra människor kanske skulle fundera två gånger före de gör.
Då är det en del av din identitet. Vem är du då utan det?
Ja, hela tönt. Nej.
Ja, men exakt. Och där kommer ju värderingen in. Kada boom, boom, psh. Nej, men alltså, förstår du?
Så jävla nöjd också. Jag sa ju det!
Åh oh, gud, nej, så oskön person.
Det finns ingen, det finns ingen värdering i vem jag är utan det. Men jag tror,
nej, du är fantastisk.
Jag tror att efter väldigt många år av ja, det beteendet,
ja,
beteenden är svårt.
Ja.
Tänk på det.
Oh, jag tänker, gud,
då blir det en naturlig del igen också. Ja. Och jag tror att jag skulle sakna det. Om jag
ja, men såklart du hade gjort det. Ja, för att det är en del av din identitet.
Ja.
Och allt det är det som är intressant i sig. Allting som har med ens identitet att göra,
ja,
påverkar hur man värderar sig själv.
Ja.
Och bilden av en själv och alla de sakerna. Gud vad spännande.
Men så här då, ett exempel på det.
Ja.
Det är ett gammalt exempel, men mm, det ringer ändå in skiten.
Mm.
Just så här, brodyrtavlor med en jävla Coelho-citat
mm,
på att så här, du kan inte göra mer än ditt bästa.
Ja.
Jag har alltid blivit allergisk, ta mig fan, när jag ser såna.
Okay.
För att ibland så räcker inte ditt bästa.
Nej.
Då måste du ju mer.
Och ibland måste man också börja chilla.
Exakt, exakt. Och det, ja, då är vi tillbaka med balansen igen. Men det ja, blir min instinktiva känsla. Alltså det vill säga om någon säger till att det där går inte, då, det går visst.
Mm.
Det handlar liksom om vem som kan pressa sig längst, alltså så.
Ja, men, och det är ju det som är så intressant då. Varför det är så viktigt för dig. Och det hade man ju velat gräva djupare i.
Mm.
Och jag säger, lägger absolut noll värdering i det. Det är bara väldigt, väldigt spännande. Varför det är en sån otrolig drivkraft och är så otroligt viktig i vem du är.
Ja.
Det är jättespännande.
Ja.
För att det grundar sig i någonting. För att det är ju det. Det är ju en stor del i den du är då. Eller den du identifierar i. Och där har du ju något att gå till någon och bara hallå, hej.
Men jag vill ju inte gå till någon.
Nej, det är klart du inte ska göra det. Men jag menar bara att det är ju där det är så jävla spännande. För det där är ju någon slags grundbult i dig. Eftersom det är så viktigt för dig.
Ja, det är det.
Tack.
Kul att få vara här.
Kul att kunna komma. Det var jättetrevligt. Men okej, okay, spännande. Okej, okay, nu måste vi verkligen börja avrunda det här. Men du ska få sista frågan.
Ja.
Om du orkar. Som alla gäster får.
Ja.
Fritolkning, säg inte Instagram. Vad är inte som det ser ut?
Ja, den där är ganska självklar ändå. Alltså träningslust.
Mm.
Det är absolut inte vad det ser ut att vara. För det är väldigt lätt. Eller jag tror att det är väldigt vanligt att människor tittar på mitt eller på någon annans flöde och säger, men gud fan, du tränar varje dag.
Mm.
Men sanningen är väl att, och nu parafraserar jag sanningen, men så här, 6 av 10 pass hatar jag ju.
Mm.
Men jag gör ju skit ändå för att det är viktigt. Alltså, och jag älskar ju vad de liksom för mig närmare.
Mm.
Men just det här med att så här, att folk ofta får en bild av att oj, men du som tycker så mycket om att träna, eller du som liksom, det går av bara farten för dig, mm, eller det är så självklart att hej och hå. Medan så att jag och väldigt många andra, det är precis samma jävla struggle som det är för alla andra. Det är bara att det kanske är lite mer inarbetat
mönstermässigt.
Så att vi, ja, alltså som har borstat händerna liksom, det är en viktig grej att göra för att vi vet att, eller vi, jag vet att jag mår bättre av det liksom. Och att det för mig närmare någonting.
Ja, så bra. Fan vad bra.
Mm.
Tack. Det var faktiskt ingen som har sagt det innan. Så det är bra.
Vad sa Claes Eriksson?
Sa han livet eller sa han allt? Eller ingenting? Någonting sånt där. Lite stort och filosofiskt.
Ja, typiskt.
Ja.
Mm.
Ja, ja. Åh, folk älskade hans avsnitt. Har ni inte lyssnat på Claes Erikssons avsnitt så please do it now. Det är ett av de mest uppskattade den senaste tiden. Kanske det här också blir det.
Vem vet.
Vem vet. Vad tar du med dig från det här samtalet?
Ja, utskällningen till att börja.
Oh my god.
Uppläxningen. Nej, jag tar med mig.
Ja, men nu faktiskt, är du som läser mellan raderna här.
Ja, faktiskt. Nej, men vad fan. Jag tar med mig. Ja, vet du vad jag tar med mig? Jag tar med mig på riktigt att alltså, balans är jätteviktigt. Alltså det vill säga att oavsett om det är så att det handlar om att vara lugn i stunden eller planera 10 steg framåt eller vad det nu må vara. Men det blir tydligt för mig när jag pratar med dig att jag tror att den bästa grejen någonstans finns mitt emellan.
Aha.
Alltså jag kanske drar för långt åt ett håll.
Ja.
Och du sitter med ditt liksom kollidiala silver och drar åt ett annat håll. Medan kanske sanningen glimmar mitt emellan.
Ja.
Jag tänker att det är något fint i det.
Nice. Och så tar du med det hos skåpet.
Ja, det gör det i läxan.
Ja, exakt. Mm. Bra, det löser vi. Följ Thomas på Instagram och du heter ju Carl Thomas med TH Skoglund.
Stämmer.
Och finns fortfarande Du klarar mer än du tror på SVT Play.
Det gör det.
Bra, då tittar ni på det och så längtar vi efter nästa säsong.
Mm, det gör vi med.
Tack så mycket, vi hörs snart. Tack för att du kom, att du stod ut med detta. Ha det bra, hej hej.
Hej, hej.
Följ mig gärna i sociala medier. Jag finns på Instagram som peterfia och bloggar på peterfia.se. Jag blir så glad om du vill recensera den här podden, prenumerera och lämna gärna önskemål för gäster. Vi ses i sociala medier, ha det gott så länge, hej då.
En podd från Allermedia.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.